Välkommen till programmet Mitt Partille. En intervjuserie på 10 avsnitt om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, välkomna till dagens program som idag ska handla om de, får man väl säga, unika Jonsereds trädgårdar i Partille. Och vi har med oss idag Peter Svensson, trädgårdsmästare, och Erika Bertilsson, arbetsledare på Partille kommun. Och det kan väl vara lämpligt att vi får en liten introduktion, och vi kan till exempel börja med Peter lite grann, vem du är och lite så.
Ja, jag är 55 år gammal och jag har utbildat mig till trädgårdsmästare 1979 uppe i norra Bohuslän och har faktiskt jobbat som trädgårdsmästare sedan dess. Och det är ett yrke som jag tycker är väldigt trevligt, ett jobb faktiskt. Jag har en historia med, jag har varit ansvarig för trädgårdsföreningen i centrala Göteborg under 7 år. Jag har jobbat på arkitektkontor med grön kulturvård och kyrkogårdar. Och nu jobbar jag med ett väldigt spännande projekt som ju då är att återskapa en herrgårdsträdgård här i Jonsered då, från 1800-talet.
Och Erika, har lite kort om dig.
Ja, lite kort om mig. Jag är då en utav 3 arbetsledare och jag har kanske lite mer brokigt förflutet, för jag har jobbat med olika saker. I grunden så är jag pedagog. Men den mesta delen av mitt yrke för samma liv så har jag jobbat med försäkringar och jobbat med pengar. Men kände väl att egentligen så det jag brinner för det är att få jobba med människor. Och omskolade mig och kom då på det här med grön rehab. Jobbade med grön rehab i Göteborg och såg att det här var ett fantastiskt verktyg för människor som ville vidare i livet och som behövde hitta sig själv. Och då jobbade jag i Göteborg men fick då reda på att det här projektet som det var då skulle starta. Och eftersom jag hade ett förflutet och hade jobbat i Partille kommun så var jag så glad att kunna söka och få det här och jobba i, precis som du säger, en väldigt unikt arbete i en fantastisk miljö och med härliga människor.
Så varsågod och får lyssna vi gärna.
Det var så att för 7 år sedan så beslutade Jonsredsstiftelsen, Partille kommun, Göteborgs universitet och Partillebo att man skulle återskapa herrgårdsträdgården uppe på Jonsereds herrgård. Och man ganska snart beslutade att koppla in en landskapsarkitekt från Stockholm som heter Kolbjörn Wern, eller han kallar sig faktiskt slottsarkitekt, som tillsammans med elever från trädgårdsmästarutbildningen Dacapo i Mariestad som är Göteborgs universitet gjorde man en historisk undersökning av området. Och man hittade ganska mycket. Man hittade framförallt genom samtal med hembygdsföreningen, med en kvinna som hade bott i herrgården och som fortfarande lever, och med att studera andra herrgårdsmiljöer i Sverige så hittade man den, klarnade den bild fram som man idag har byggt vidare på då. Och man kan väl säga att herrgårdsträdgårdar förr, de hade ganska stora anor, var rätt så imponerande på sin tid. Och så har ju också den här varit. Vad som var problem med den här trädgården, det var att det fanns inte så mycket dokumenterat när det gäller själva växtvalet. Utan här är det mer att man har gått på fotografier och berättelser då, om vad man kan ungefär uppskatta vad det varit för växter då. Så den problematiken den fick vi ta tag i då 2 år senare efter att man börjat med första diskussionerna då, alltså för 5 år sedan när jag blev inkopplad då, att hur vi skulle gå vidare med det. Och det var ju ett grannlaga jobb, men vi tror att vi har hittat rätt där, framförallt genom att vi har specialiserat vissa delar av trädgårdarna som de mest tidstypiska då. I det här fallet är det formträdgården som vi har då. Om man är lite initierad i trädgård så kan man översätta det till barockträdgård eller renässansträdgård som är, bygger mycket på symmetri och rätlinjighet och att det är hårt tuktat och sånt där. Och sen så har vi också en köksträdgård, och det vet man att en köksträdgård, det hade man på herrgårdar på 1800-talet. För det var viktigt att producera sin egen mat. Men de fick inte se ut hur som helst, de skulle vara estetiskt utformade, de skulle vara omgärdade av trädgårdsväxter så att man upplevde det som en trädgård. Det var viktigt. Och sen övriga kvarter, där har vi lite grann tagit ut svängarna kan man väl säga då, med utformning då. Lite modernt tänk, lite tidstypiskt tänkt och även ja, lite fantasi och fantasifullhet helt enkelt. Och för att återgå till själva planeringen då så kommer ju på ett väldigt tidigt stadium in det här att det är Partille kommun som ska sköta driften då. Partillebo har ju stått för slantarna och det har man gjort då genom att förflytta personal då från arbetsmarknadsenheten upp till herrgården då. Och så anställde man mig då för det fanns ju ingen trädgårdsmästare då. Så jag har väl varit den enda kostnaden för projektet rent lönemässigt om man säger då. Mm.
Jag kanske ska bara komplettera med en fråga. Vi läste om att det skulle vara vatten också i trädgården där.
Ja, det är riktigt. Därför att förebilden, alltså den gamla förebilden, den gamla trädgården, det var ju urträdgården från Mesopotamien, alltså människans första trädgård. Och där var ju de här axlarna då som skär genom trädgården, det var ju bevattningskanaler. Så det är ju en önskan att få ta upp det i framtiden och det är... pågår faktiskt en ansökan om att kanske få pengar till det.
Ja, då har vi hört Peter berätta en intressant historia. Hon som har engagerat sig och jobbar i den här trädgården. Och där är ju kommunen involverad i högsta grad. Och det har vi ju då Erika Bertilsson.
Ja, det stämmer. Vi tar ju emot deltagare. Och just nu tror jag, Peter, nu får du rätta mig om jag har rätt. Men jag tror att vi har ungefär 15 deltagare hos oss.
Det stämmer nog bra.
Och de som kommer till oss, alltså gemensamt för dem, det är ju att allihopa på något sätt har fått ett stopp i livet. Och oftast handlar det om att man är i ett utanförskap, man har inget arbete. Och många som kommer har också suttit hemma i sina lägenheter under en längre tid. Och då vet man ju hur det är, man tappar styrfarten helt enkelt. Och alla som har försökt cykla utan styrfart vet att då är det lite svårt. Så att vad vi kanske kan hjälpa till med i första hand, det är att se till att man får upp styrfarten. Och det handlar ju om att hitta det som är roligt i livet, att hitta tillbaka till det som är livet själv. För om man inte har det, ja då kommer man inte att kunna liksom rehabilitera sig och komma ut i arbete. Så målet, jag jobbar ju i arbetsmarknadsenheten och det långsiktiga målet för alla som kommer till oss, det är ju att komma ut i arbete eller att komma till rätt plats i livet. Och vi har ju sagt så här att när någon kommer till oss så försöker vi vara lite duktiga och berätta vad vi kan erbjuda. Och om den personen säger det är exakt det här som jag behöver, ja då försöker vi. Så vi är inte så där jättenoga med diagnoser eller sådana saker. Utan mer vad är det vi kan erbjuda och tror du att du kommer gå framåt? Det innebär att de som kommer till oss, alla har ju liksom med sig sin historia och... På det sättet blir man nog också ganska ödmjuk. Det många säger som är viktigt, det är ju gruppen och det är ju gemenskapen i gruppen. Och faktiskt så har vi väldigt roligt. Mm. Och vi brukar säga att vi är en snäll grupp och det är viktigt att man är snäll mot varandra. Det tror jag är en av de här värdegrunderna som vi har tillsammans. Att alla är det lika mycket värda. Det är inte det att man måste vara... prestera hemskt mycket. Det är inte det man värdesätts på utan det är personligheten och att man faktiskt ska stötta varandra.
Fråga dig, hur hittar man er om jag nu är i en sån situation? Mm.
Hur kommer man till oss?
Ja, just det.
Ja, de allra flesta, vi är ju till för Partilleborna och de flesta kommer till oss via Partille kommun. Det vill säga att man har kanske någon kontakt, någon handläggare på kommunen i något ärende. Och där man säger att det här kanske skulle kunna vara en väg framåt. Och då kan man då få en remiss in till arbetsmarknadsenheten där jag jobbar. Och då har vi flera fina verksamheter. Trädgården är en utav tre. Men därifrån kan man komma in. Men vi har också gemenskap och arbete ihop med Försäkringskassan. Och framförallt med Arbetsförmedlingen. Men de flesta kommer till oss ifrån kommunen.
Mm. För jag har noterat att man talar om trädgårdsgrupp och hantverksgrupp. Är det ytterligare någon grupp som...
Ja, så har vi ju föreningen Östhjälpen har ju en second hand. Och där finns också arbetsmarknadsenheten och jobbar så att säga bakom kulisserna. Så det är ju tre riktigt fina verksamheter. Och där det är riktiga jobb. Man bygger hus, man hjälper till med den här butiksförsäljningen. Och man bygger en fantastiskt unik trädgård. Så viktigare och riktigare jobb än så, det kan man inte tänka sig.
Därmed, jag vet, vi pratar lite om detta med grön rehab, att det kanske egentligen är lite av ett varumärke, men ändå liksom det, att arbeta i trädgård och med växter och så vidare. Erfarenheter därifrån, är det, jag antar att det är långt tillbaka som man har funnit att människor kan hitta harmoni i trädgårdsarbetet.
Ja, det här är verkligen uråldrig kunskap. Och först och främst är det ju viktigt att veta, det finns forskning som slår fast det här. Men jag menar, om man tittar, det här visste man för länge sedan. Det fanns en doktor Westerlund, det har ni kanske hört talas om, den här blomman som man luktar på. Han sa så här att natur, det är liksom bara ett annat ord för hälsa. Och det var ju inte för inte som varenda mentalsjukhus eller sjukhus hade stora sjukhusparker. För det var ju den sortens medicin. Sen så kom den vita medicinen med olika medikamenter, och då trodde man att nej, men nu kommer vi bort ifrån det. Idag tror jag vi har kommit tillbaka i jämvikt igen. Vi har fina mediciner som kan vara väldigt värdefulla för människor, och vi vet också ha bättre kunskap rent forskningsmässigt hur man knyter ihop de här sakerna, och då händer det storverk. Och det här ser ju Peter och jag hända varje dag. Mm. Och det räcker ju egentligen att man kommer upp, eller att man kanske bara tittar på ett träd eller kommer ut i naturen, så kan man känna rent fysiskt hur stressnivåerna går ner, hur man börjar tänka på annat. Så att det här är riktigt spännande saker.
Mm. Jag förstår det här, så är det inte på något sätt att förringa de andra grupperna, utan det handlar, men trädgård är något speciellt ändå, men ändå att även i de andra grupperna så är det, man åstadkommer saker och ting som man kan säga att det här har jag gjort. Då man kan känna sig nöjd, man gör fysiska insatser och så att det är också.
Och man får också vara stolt över något, det tycker jag är viktigt. Man kan alltid gå och titta, det här är jag som har rensat, eller det här huset var jag med och byggde. Och just att få höra till, alltså, och det värsta nästan man kan göra med en människa, det är ju att sätta den utanför och att man inte har en tillhörighet. Och att få ingå i någonting som är lite större. Och Peter sa till mig en av de första dagarna när jag jobbade, så planterade vi ett träd, och så sa han, du Erika, nu har du planterat ett träd, nu har du aldrig levt förgäves. Och det tycker jag är väldigt fint, för att man jobbar med livet själv, man jobbar med naturen själv, och man får så mycket behov tillgodosedda, bland annat det här att vårda och ta hand om, göra fint. Och naturen i sig innehåller så mycket symbolik, så vi kan lära oss mycket av det.
Notera, du sa att man är en i gruppen, och en del är också detta med lika kläder, förstår.
Viktigt, och många säger också det, att när man till exempel har varit utanför, att kunna sätta på sig jackan på morgonen, gå till sitt jobb, och så ser alla andra att jag tillhör. Mm. Och det är också, det pratar vi mycket om med våra deltagare, att när man har kläderna så representerar man ju också sitt jobb, alltså våran trädgård. Och det här tror jag, det har en djup verkan i sig, att man får visa utåt. Man kan också visa för sig själv, och man vet att det här riktiga, det här viktiga jobbet, det gör jag.
På hemsidan, det står att du både vill ha och inte ha deltagarna där. I det jag förstår var i positiv bemärkelse. Men kan du utveckla det lite grann?
Ja, jag tror jag sa så här, att det låter ju kanske lite underligt. Mm. Alla som kommer till oss, vi får ju en fin relation, och vi jobbar ju tillsammans varje dag. Och det är klart att vi tycker om varandra. Så på det sättet så vill jag och vi ha våra deltagare där nästan jämt. Vi har ju ett jobb också, att vara med och stötta till nästa steg. Och egentligen är det ju nästa steg som är minst lika intressant. Så därför så får ju vi också vara beredda på att ta den sorgen att människor går vidare till nästa steg. Det som är roligt, det är, vi brukar säga, en gång trädgårdstjej eller trädgårdskille, alltid trädgårdstjej eller trädgårdskille. Och mer än nästan jämnt så får vi återkopplingar. Erika, det här gör jag nu. Peter, jag har fått det här jobbet. Thomas, vet du vad som har hänt? Terry, jag har jobbat här och där. Vi får mejl, telefonsamtal, och till och med ibland när livet tjorvar ihop sig, ja, men då vet de att de kan liksom slå en signal till oss, stämma av lite granna. Och det är ju jättekul, för det blir ju en återkoppling till oss hur det går för våra deltagare. Så lika mycket som vi älskar att ha dem där, lika glada är vi när vi ser att man går därifrån med lite rakare rygg på väg till sitt eget mål i livet.
Härligt att höra. Ja, är du själv på, Rickard, på på plats fysiskt, eller vad är dina, om man säger så, arbetsuppgifter? Eller är du även administratör, om man säger så? Eller?
Nej, utan jag är på plats. Vi delar på det här tillsammans. Mm. Alltså, jag brukar lite skämtsamt säga att, och nu säger jag inte om mina kollegor, för det här låter ju kanske lite hemskt, men det är ju Peter här, han är ju grön, han är ju helgrön, han har den kompetensen. Själv är jag ju lite mer grå, det vill säga att jag jobbar med människor. Men det är ju det här med trädgårdsintresse. Jag har alltid haft ett trädgårdsintresse, ett naturintresse. Och det spiller ju över. Och sen lär jag ju mig massa saker utav Peter och utav gruppen. Och vi jobbar tillsammans på det sättet.
Mm. Är det klart med det som är tänkt att göras? Eller vad är planerna för? Du i sig nämnde ju det när vi pratade om vatten och så vidare. Är det mer saker på gång som man vill utveckla i trädgården?
Du har väl hört det uttrycket, en trädgård blir aldrig färdig. Mm. Så är det. Det blir den ju aldrig. Men det finns ju stora funderingar kring framtiden. Dels det med vattnet, men även att vi ska anlägga en ruin i den centrala delen. Och det är som en hyllning till William Gibson som var från Skottland. Och där är det ganska vanligt förekommande med ruiner som då är faktiskt det turistattraktioner. Men det finns ju stora planer på att herrgårdsparken, som vi kallar det, den delen som är runt själva herrgårdsbyggnaden. För där, idag så ligger själva byggnaden lite utkastad på slätten, känns det som. Den ligger lite alldeles för sig självt. Saknar växtlighet runt sig. Så det är en tanke att... Och det finns också gamla ritningar och bilder från den till hur det såg ut även där. Det var också planteringar. Så det är väl en viktig del som vi ska... Där har vi nog rätt mycket att jobba på, tror jag, i framtiden. Men sen har vi hela tiden tankar. Och sen har vi ju de här årligen återkommande utställningarna som blir... Nästa år är det ju Gunnel Karlsson från Gröna Rum, som väl hela Sverige känner till, som gör sin inspirationsträdgård då. Och det här ska ju återkomma varje år då.
Jag tänkte på, vi var ju uppe och tittade runt där uppe nu alldeles, ja, någon vecka sedan eller två. Och jag noterade att det som, om det är, kan ställa frågan, är det en slags ruin liknande som står i mitten? Nej. Av, eller vad är det? Vi funderade lite på det.
Det är ett litet surrogat som inte alls är så ruinlikt egentligen. Utan det där är en pergola av smide som är byggt av en av våra deltagare faktiskt. Som har varit smed, eller som är smed, fast som har livnärt sig på det tidigare. Jätteduktig, han har till och med haft utställning i New York med sina alster, så han är fantastisk. Så han har gjort den, men den, om vi får pengar då, det är ju det allting det hänger på, så kommer den att förflyttas sen då och ersättas av den här ruinen byggt i tegel då. Jag kan berätta en liten rolig episod där, vi hade nämligen Sture Allén på guidning för inte så länge sedan, och då sa jag det på guidning att vi ska bygga en ruin då. Blev han alldeles svart i ögonen och sa, man kan inte bygga en ruin, det var det dummaste jag hört, sa. Jo, det ska vi göra, så.
Just därför.
Just därför.
Ja. Det är den i övrigt, vi förstod att kvarter förresten, det, för mig är det ju byggnader, men det är, vad förstår, ett uttryck man har inom trädgårderi.
Absolut. Trädgårdskvarter, det är inget ovanligt.
Nej, förstår. Men om man säger, och nu är det väl sex, det är fyra och så är det Äppellund och ruin som är, så att ruinen ska komma på plats så småningom, och i övrigt är det Äppellund.
Äppellunden, absolut. Äppellunden är faktiskt ett direkt återskapande av en äppellund som har varit på platsen. Det finns ju en rest kvar av ett gammalt transparent plansch som står där. Så där fanns äpplen på den tiden, och nu har vi satt 25 nya träd då. Men det är sorter som man känner igen. Det är Gravenstein och Sävstaholm och Åkerö och Oranje och sådana sorter då. Så att nej, så det och så är det Runden som du säger då, som är det sjätte sista kvarteret.
Tapetgrupper.
Ja.
Det
är intressant. Det är alltså, det här är väldigt intressant, därför att på 1800-talet så var ju det ett stort vårt trädgårdsmoder kan man väl säga. Och om man ska göra någon liknelse så är det våra medaljongtapeter. Vi hade våra lägenheter på 70-talet som var högsta moden, vet, med stora mönster, murriga färger, grälla färger. Inte särskilt vackert, men det var stormönstrat och man älskade det där. Och det här finns en motsvarighet då inom trädgårdskonsten på 1800-talet senare hälft, både i Tyskland och Italien och England. De tyskinspirerade grenarna, ska säga, där är det bara prydnadsväxter, men i de engelska där har man även bland annat in köksväxter, för man tycker om köksväxter i England. Och det man kan säga att det, man bygger upp med växternas blad. Fokus ligger mycket på blad, bladfärger, bladformer, om bladen är brokiga, om de är varierade och sånt där, va. Och då vill helst så mycket som möjligt, det var viktigt då. Och är man intresserad av tapetgrupper så kan man faktiskt titta på det på ganska nära håll. Till exempel i Varberg finns det en fantastisk tapetgrupp som är gjord på frilanskaktusar och taklök. Så har ni vägen förbi någon gång så titta där. Och då är det lite extra kul därför att den ligger i stationsparken i Varberg. Och på 1800-talet så var det nämligen, eller början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, så var det nämligen så att Statens järnvägar var Sveriges största arbetsgivare för trädgårdsmästare. För det var väldigt fint att ha en fin stationspark som mötte resenärerna när de kom med tåget.
Stadens namn med blommor.
Precis, där. Precis. Och då var tapetgruppen en sån där typisk grej som jag tror alla vi som sitter där har stött på någon gång i livet. Så då kanske du förstår vad det handlar om.
Du har ju nämnt här, Erika, att som uppfattar i alla fall att det går bra för de flesta eller många.
Ja, och jag har funderat och vi brukar prata om det där. Alltså hur mäter man att det går bra? Det är ju så lätt att man kanske tänker på hur många har kommit till arbete eller hur många har flyttat eller gjort sådana saker. Hur mäter man att man mår bättre? Det är en svår sak. Det som är roligt är ju när vi pratar och kommer tillbaka till deltagare som lite senare sa det här betyder det för mig. Och då kommer jag tillbaka till dels det som Peter sa med vänskap, för många knyter vänskapsband. Men också tror jag att hitta lusten till livet igen. Jag brukar säga så här att det är lätt att spiraler går neråt i livet. Men det är faktiskt också lätt att vända dem uppåt. Och börjar man vända spiralerna uppåt, ja, då händer det spännande saker. Och vi har ju till exempel deltagare som kommer och säger att nej, jag vet inte om jag tycker så mycket är roligt. Och så kanske vi erbjuder en föreläsning uppe i trädgården och så säger vi till det vårat, häng på här nu då. Ja, då blir det en föreläsning och sen kanske det blir så att man åker till trädgårdsföreningen och tittar på rosor. Och när man ändå är i stan så kanske man, det man aldrig har gjort in, tänk om jag skulle ta en promenad på avenyn. Och helt plötsligt så utvidgar man livet. Det är de små stegen som gör den långa resan. Och det där ser vi hela tiden och det är så otroligt inspirerande. Vi brukar säga att trädgården ska vara fin och vi jobbar med den för att hålla den fin. Men vi vill också att man ska använda den som sitt eget verktyg. Och många säger att jag har aldrig upplevt en vår på det här sättet. För då blir årstiden så mycket mer intensiv. Eller en höst. Vi jobbar till exempel med ogräsrensning. Och då kan man börja fundera när man sitter där. Så kommer tankarna så börjar man fundera. Vad är det något för något jag måste rensa bort i mitt liv för att kunna få in ljus och luft och sådär. Så att ja, det händer saker upp hos oss.
Reflektion där, ja. Just det man, du säger med ogräs, för om man lite trädgård så brukar man ju se det så. Också applicera på sig själv lite grann kanske.
Absolut, och trädgård är så full av symbolik. Till exempel går vi in i hösten nu. Det visar ju att trädgården måste vila för att kunna blomma igen. Det är ju så med oss människor också. Vi måste tillåta oss också att kunna vila för att sen kunna ge allting i en blomningsperiod. Så det finns så mycket att lära sig om livet i en trädgård. Håller du inte med om det, Peter?
Absolut, och jag skulle gärna vilja fylla i en sak där, utav det du pratade om när vi pratade om det med det sociala. Att det är viktigt att vi som jobbar där trivs tillsammans och verkar och fungerar tillsammans, vilket vi gör. Vi har ju väldigt sällan, jag tror inte vi har haft något bråk till exempel deltagarna emellan. Under 5 år tycker jag säger en hel del. Jo, det jag ska sagt är att vi har också en medveten tankegång att vi vill vara så sociala som möjligt med besökarna också. Man ska känna sig välkommen när man kommer till Jonsereds trädgård. Och det tror jag folk känner idag, för att vi går inte förbi någon och bara tittar ner eller liksom inte säger något. Man säger hej, det kan räcka med det. Men att man gör det. Och ofta, i 99 fall av 100, så leder det till ett vidare samtal. Och det är väldigt roligt. Det kan till och med vara så ibland att vi hade en gammal dam en gång som vi sa, vi lurar på henne lite kaffe. Men hon hade inte alls tänkt dricka kaffe. Men så visade sig att hon hade inte så mycket pengar på sig. Så då sa, vi fixar det. Vi betalar den lilla slanten extra. Jag tror att hon blev så glad, så hon har aldrig varit gladare efter den. Och det är ju sådana här möten i livet som är så otroligt viktiga. Och det kanske man inte förväntar sig i en offentlig park eller i en trädgård att bli bemött så. Men det är nog våran ambition att så ska det vara.
Och vi har väl till och med satt ett litet namn på det rent internt. Så vi har sagt att vår önskan är att vi ska räknas som trädgården med hjärtat. Mm. Därför det är ju så här, i och med att vi jobbar med människor, vi vet inte alltid exakt vilka grupper vi har. Vi har en fantastiskt välskött trädgård. Men tänk om inte varenda linje är rak. Det kanske aldrig är det vi kommer att kunna konkurrera. Men däremot att kunna vara den som blomstrar och som det finns mycket värme i. Där vill vi vara. Och vi tror också att det är viktigt med tanke på vårt sociala arbete eller vår sociala profil. Mm. Och nu när vi kommer väl prata, tänker jag, och jag hoppas om det i alla fall, om Gothenburg Green World. Eller Gothenburg Green World. Ja. Och där våran profil är just det här sociala.
Ja, det här är vi ju jättestolta över, och jag tror faktiskt att Partille kommun är lite stolt över det också, därför att ett samarbete med Göteborg och Company, det är inte det enklaste, kan jag säga. Det känner alla till som jobbar med politik. De kan vara svårflörtare. Där sitter ju makten, och det är ju så här att sedan ett antal år tillbaka, så nämligen 2000, så gjordes en trädgårdsutställning på Heden som heter ju Hedens lustgård, kanske ni kommer ihåg. Den blev ju oerhört populär. Den blev så populär så att göteborgarna ville att den skulle vara kvar på Heden. Men det hade man ju inte planerat för. Och den besöktes av, jag tror det var runt 100 000 besökare då på 2000. Sen fick den en efterföljare 2008 i de olika stora parkerna in i stan. Liseberg, Botaniska, Trädgårdsföreningen och Gunnebo. Och den utställningen då, den besöktes av nästan 200 000 besökare. Och nu kommer det tillbaks nästa år då. Då har det blivit en utveckling av Göteborgs lustgård, och då heter det Gothenburg Green World. Och det är en utställning som dels kommer att vara i de olika stora parkerna runt Göteborg. Och där är även Jonsereds trädgårdar, Tjolöholm, Råda säteri kommer att medverka också. Där siktar man på någonstans runt 500 000 besökare, både nationellt och internationellt. Då. Man kommer att göra en hel del, alltså ingen kommer att gå, det kommer inte gå obemärkt förbi, kan jag säga. Och dels är Jonsereds trädgård, då är det viktigt att varje trädgård har en profil, och våran profil har vi redan varit inne på då. Och sen så tänker man sig också att det här projektet med Arenatorget här i Partille, som ska stå klart till i juni nästa år, som då går under namnet Babylons hängande trädgårdar, ska bli en del också i den här utställningen då. Så att det är jättespännande år nästa år med stor trädgårdsutställning över hela Göteborgsregionen.
Då har vi ju tänkt så här att nu har vi en fantastisk plats, en fantastisk arena. Låt oss bjuda in människor. Och då har vi ju Jonseredsdagen, Jonsereds trädgårdarsdag. Vi har snart en äppeldag som är alldeles fantastisk när det kommer två pomologer och dukar upp en fantastisk...
Vad sa du? Vad
heter det? Det här är människor som är särskilt utbildade, och som de här två kvinnorna skulle jag vilja sticka...
Du får säga det en gång till.
Jag säger pomologer. De här två kvinnorna, de kan egentligen allting som man behöver kunna om äpple. Och där är det så, man till exempel har ett äppelträd i sin trädgård och så vet man inte riktigt vilken sort det är. Så kan man komma dit och visa gärna ett par olika frukter, så kan man få det artbestämt. Och det där gjorde jag, och jag kan säga jag hade ett äppelträd i min trädgård som jag tyckte inte det var så märkvärdigt. Men hur är man? Jo, när man får reda på vad det är, helt plötsligt så blir det äppelträdet mycket mer värt. Och det är så roligt att kunna lära sig mer om äpplen och se olika färger och former, få dofta på dem och sådär. Och så har vi lite marknadsförsäljare och naturligtvis fika. Så det här är ett exempel på en dag. Vi laddar för en julmarknad i år. Och vi vill ju ha många besökare och kunna visa upp allting det här fina som vi gör.
Hur annonseras det på olika sätt eller hur?
Ja, nu under 2016 så kommer du, får vi ju det gratis då, inom situationstecken, via Gothenburg Green World då. För det kommer ju slås upp på alla medier, alla tänkbara medier. Men annars normalt sett så är det ju via hemsidan, via Facebook, via ljusskyltarna numera på E20. Via en del annonser i Partille Tidning. Vi har varit med här någon gång på Radio 8.
De här vi noterade hängde lite äpplen och sånt där. Hur är det med sånt? Blir det norpat eller får de sitta kvar? Eller hur?
Ja, alltså det är ju också en spännande fråga. Vi har ju haft en del mat överhuvudtaget och då kommer det någon och frågar, får vi smaka lite grann och sådär. Det brukar ju aldrig vara några problem. Men Peter, vi hade en gång en liten lustig historia på det här med mat som norpades. Det var precis innan midsommar när du och jag fick ställa oss och klia oss i huvudet lite grann.
Ja, det var ju en speciell, det var för 3 år sedan. Vi pratade om de här tapetgrupperna med engelsk inspiration. Där har vi gräslök i de planteringarna. Och dagen före midsommar så var all gräslök nedklippt till fotknölarna. Och det är ganska mycket gräslök vi har, så att vi funderar först, kan det vara mördarsniglar, kan det vara rådjur, kan det vara kanin? Nej, det var för snyggt avklippt för det. Så det enda vi kunde komma fram till att det måste ha varit antingen någon som stod på torget eller någon som hade restaurang, för det var all gräslöken var borta. Det har inte hänt efter det, men...
men det är inget, jag läste någonting på hemsidan om det hade varit någon skadegörelse. Ja. Men har ni normalt sett klarat det bra från sånt där?
Jag tycker nog man får säga normalt sett, och det var väldigt tråkigt med den här skadegörelsen som hände i början av sommaren. Men om man skulle vända och titta på något positivt i samband med det, så var det de fantastiska reaktionerna som vi fick. Vi hade människor som kom upp enkom för att säga, det här var hemskt, kan jag göra någonting? Behöver ni pengar? Kan jag vara med och gräva? Och då förstod vi, och det kanske var en av de här första gångerna man verkligen kände det i hjärtat vad våran trädgård betyder för människor. Det var en riktig snackis på det sättet att det delades via vår Facebook-sida. Och så mycket reaktioner på ett sätt, det tråkiga gav ändå någon slags vind i ryggen att det vi gör, det betyder någonting för många. Och härligt, härligt. Och vi vill ju, som vi sa innan, vara ett folkets trädgård. Och då kände jag, men tänk, vi har nog lyckats faktiskt lite grann.
Vi ska avsluta med våra gäster att få höra lite om vad ni själva brinner för vidare.
Om jag ska börja då, så det här med trädgård, det är ju en outsinlig källa egentligen. Och det kommer ju liksom aldrig att sluta och attrahera människor, tror jag. Och jag tror kanske mer och mer egentligen i framtiden med det här stressiga samhället vi är inne i. Och nu ser man ju ungdomar hur de har fått ett enormt intresse för att odla sina egna grönsaker. Det har ju med stadsodling har ju ökat dramatiskt. Så jag tror det här att vi ska alltid vara en mötesplats för trädgårdsmänniskor, naturmänniskor. Eller man behöver inte vara det heller, men att man ändå ska komma dit och uppleva lugn och harmoni. Social samvaro, bara ta en kopp kaffe och få njuta av tillvaron. Och den vackra, fantastiskt vackra naturen som är runt, den får vi ju inte glömma bort. För den är ju helt makalös med det sakrala landskapet runt omkring. Så jag tror att det är väl en av mina stora visioner. Det är att fortsätta att göra den här platsen så vacker som det bara går att göra. Och så välkomnande för alla människor. Ingen ska utestängas från det här. Så länge man har vördnad och aktsamhet naturligtvis för platsen. Det är ju viktigt.
Ja, jag håller med dig. För direkt när du sa vision så tänkte jag också plats och område. Vi har börjat och vi har tagit, tycker jag, väldigt rätt steg. Och jag tänker att fortsätta och utveckla den här. Och också känner jag det som en styrka att Partille kommun finns med, att vi är en del av kommunen. Och att det här ska bli Partille, Jonsered, trädgårdarna eller den här platsen. Att det ska vara en tankekedja för de allra flesta. Jag ser att vi kan nå ut absolut i Sverige, men jag tror också att vi... genom att kunna vara kreativa och unika kommer att kunna bli en plats som man pratar om även utanför Sverige så småningom. Det gäller att man inte ta för stora steg på en gång. Men det finns ett ordspråk som säger, hur äter man en elefant om man vill sätta i sig något riktigt stort? Jo, man gör det i bitar. Man får knapra på en liten snabel här och ett litet ben där, och till slut har man satt i sig elefanten. Och vi är där och knaprar lite grann, men vi växer hela tiden. Och om vi gör det tillsammans och om vi gör det liksom i harmoni och att vi tar de rätta stegen, ja, då tror jag inte ens att vi kan sitta här och tänka alla tankar vad det kan bli.